Det är gott att få börja året i rätt ände, eller hur? Rätt ända. Att börja med att lova Gud för det han har sagt och det han är. Det tror jag är en god start på året. Det är så lätt att börja i våra egna löften, eller hur? Jag vet inte om några av er har gett nyårslöften i år, men det är säkert några som sitter här och gjort det. Jag har undvikit det. Jag vet att jag bryter dem alldeles för fort. Däremot så tror jag på att grunda allt det vi lever, det vi lovar och det vi är i Guds löften. Så därför skulle jag vilja ta med oss i några tankar där omkring vad Gud har lovat oss. Jag tror ju såklart att det går att ändra dåliga vanor till att bli någonting nytt, till att bli goda vanor. Men det krävs mycket självdisciplin. Det krävs mycket av vilja och ansträngning från din och min sida. Men jag tror också att det är så, om vi på riktigt ska förändra våra liv, på riktigt, så måste det börja i en annan ände än att jag och du ger oss själva eller varandra löften. Det måste börja med att vi grundar oss i Guds löften, det han har sagt till dig och mig. Så istället för att ge tomma löften som vi snart bryter, behöver vi gå till han som har gett fantastiska, eviga löften som håller. Så här står det i psalm 145, vers 13b. Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Säkert har du hört den versen för. Helt fantastisk vers. Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Bibeln upprepar det här budskapet om och om igen. Salmen efter, salm 146, säger följande, lyssna. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Det här upprepar alltså Bibeln om och om igen. När Israels folk ska lämna Egyptens land och gå mot löfteslandet, hör ni? De ska gå mot löfteslandet Kanaan. Därför att Gud har lovat dem att få det landet. Så blir några få veckors vandring genom öknen till 40 år i öken. De där 40 åren dräper en hel generation av folket. De håller på att misströsta. Kommer vi någonsin att nå löfteslandet? Men till slut kommer de dit. Under Josuas ledning intar de landet. Och när Josua är gammal och han ska dö och lämna det här livet, så sammanfattar han med orden följande. Av hela ert hjärta och med hela er själ har ni erfarit att ingenting har uteblivit av allt det goda som Herren, er Gud, lovat er. Allt har gått i uppfyllelse. Ingenting har uteblivit. Det är den guden som kallar dig och mig att lita på honom och på hans löften. Det är någon som har sagt så här, väldigt sammanfattande och väldigt bra tycker jag. Du kan inte bryta Guds löften genom att luta dig mot dem. Du kan inte bryta Guds löften genom att luta dig mot dem. Wow, det vill jag leva i. När du och jag lutar oss mot Guds löften, så håller det för hela mitt liv och hela ditt liv. Och så kan vi, när vi lovar någonting i vår tur, att följa honom eller att förbättra våra liv eller bilda nya vanor i våra liv, så kan vi luta oss fullständigt trygga mot att Guds löften håller i alla lägen. Det är en annan utgångspunkt än att säga, jag ska förbättra mitt liv och jag ska göra allt jag kan och jag ska spänna musklerna lite till. När Guds löften är det som leder oss, då blir det någonting annat. Men ni vet precis den bibliska historien, hur det gick med den första skapelsen och första människan och vad vi gjorde, vi människor. Jo, vi valde att gå vår egen väg. Men det första Gud gör när människan sviker, det är att han ger dem ett löfte. Det första han gör då när vi har svikit, det är att han lovar någonting gott för oss. Och så säger han i första Mosebok kapitel 3: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Gud säger det till ormen i lustgården. Alltså en profetia om en kommande messias, en som ska krossa ormens välde och sätta människan fri, befria henne igen till att kunna lita på Guds löften. Och Gud fortsätter på samma vis. Löften efter löften i Gamla testamentet sätter fokus på att Gud är den som visar nåd. Gud är den som kommer med barmhärtighet. Gud är den som lovar att gå med sitt folk än vad folket kommer att göra. Det finns villkorade relationer i gamla förbundet där Gud säger, ni ska följa mig så ska jag göra gott för er. Men fast än folket sviker, gång efter gång, så säger Gud, jag ska följa er. Jag ska upprätta er. Jag ska sända en som ska en dag befria er fullt ut. Så Gud lovar att stå vid folket. Han börjar ju med Abraham. I dig ska jag välsigna alla folk på jorden. Vilket löfte. Ett löfte som Gud upprepar för sonen Isak. För hans son Jakob. Som han upprepar för hela folket. Och säger, ni är mitt folk. Än vad som kommer att ske, så kommer jag att ta hand om er. Och det är uppenbart för en vem som läser Gamla testamentet att det inte handlar om hur duktiga och perfekta och fantastiska det judiska folket var eller är. Utan allting kommer av att Gud vill visa sin nåd, sin barmhärtighet, hur trofast han är, så att hela världen ska se och förstå vem han är. Det blir uppenbart när vi läser Gamla testamentet. Och när folket sviker som allra mest, när de i princip har lagt undan allt vad Gud och att följa lagen heter, då kommer Gud med de största profetierna om den kommande messias. Läs i Jesaja bok, i den tredje delen i boken från kapitel 40 och framåt ska du se. Vilka löften Gud kommer med. När han lovar att ni ska få ett nytt hjärta, det kommer en ny tid. Och läs Hesekiel. Jag ska byta ut stenhjärtat i ett bröst mot ett hjärta av kött och blod, så att ingen behöver lära den andra, utan ni kommer att följa mig. Gud står fast vid det han har sagt. Han står vid sitt ord. Han lovar att följa folket än fast de sviker. Och när vi kommer in i Nya testamentet, in i Nya förbundet, så blir det så tydligt när du och jag läser. Därför att hela Nya testamentet andas liksom ett budskap rakt ut som säger, det som var lovat i det gamla förbundet, det är nu uppfyllt genom det nya. Det som var lovat genom profeterna, det som var sagt att Gud skulle befria, att Gud skulle komma med sin ande, att syndernas förlåtelse skulle komma till alla folk, att alla ska bli välsignade i Abraham. Allt det blir nu uppfyllt i Nya testamentet. Guds löften uppfylls i Nya testamentet, i Nya förbundet. Och Gud står vid sitt ord i alla lägen. När evangelisterna skriver om det här så känner ni igen frasen. Därför att den återkommer om och om igen hos Matteus, Markus, Lukas och Johannes. När de skriver, för att det skulle fullbordas som har sagt av Herren genom profeten. Och så nämner de något citat ur Gamla testamentet. Om och om igen. Därför att det är uppfyllelsen av det som är sagt i det gamla förbundet. Och när Petrus står där, första pingstdagen, ni vet, när anden föll, folk började tala massa språk som de inte kunde, om Guds stora gärningar. Då står folket där i Jerusalem och liksom gapar och förstår inte riktigt. Och predikar Petrus som aldrig förr, under andens glöd och under andens inspiration. Och så säger han till dem, omvänd er och låt er alla döpas, så får ni syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva. För löftet gäller er och alla de som Herren vill kalla. Er och era barn och alla de som Herren vill kalla. Vilket löfte. Det löftet som Gud en gång sa, det gäller nu och det gäller oss alla. Jag och du får vara med. Jag får syndernas förlåtelse. Du får syndernas förlåtelse. Du och jag får ta emot av den helige ande. Därför att Gud står vid sitt ord. Och uppfyller det när Jesus kommer hit till vår värld. Det Gud lovat genom profeterna, det håller han. Så här sjöng vi alldeles nyss, för en vecka sedan eller två. Guds löften är och sanna, nu ropa hosianna. Välsignad var det han som kom i Herrens namn. Ja, Guds löften är sanna. Därför att Gud står för sitt ord. Och det gäller dig och det gäller mig. Oavsett var du är på din vandring, oavsett hur mycket du tycker att Gud står vid sina löften, eller att du inte har sett det i ditt liv, eller om du tycker att du har sett mycket av det i ditt liv. Gud står vid sitt ord och hans löften är sanna också för dig. Och därför kan vi läsa det som Paulus skriver när han sammanfattar liksom det kärnfulla budskapet om löftena från Gamla testamentet. Då säger han så här, lyssna till andra Korinterbrevet 1, vers 20. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Vilken honom? Jo, genom Kristus. Därför säger vi också genom honom, alltså genom Kristus, vårt amen Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Alltså, de löften Gud gav har han sagt sitt ja i Kristus. Vad ska vi göra då? Jo, du och jag kan säga vårt amen. Vi kan alltså med hela vår varelse, med det vi är, det vi har, där du befinner dig just nu, välja att säga till Guds löften, amen, låt det bli som du har sagt, Herre. Låt det ske med mig som du redan har sagt i ditt ord. Jag vill, Herre, att det ska ske med mig också. Jag vill att dina löften ska gälla i mitt liv. Det är en bön du och jag kan bejaka. En bön som vi kan säga till Gud och inte bara uttrycka med ord utan med hela vårt förhållningssätt ta på oss och säga, Herre, det här vill jag. För om vi ställer oss frågan, vad betyder Guds löften egentligen för oss? Hör vi om löftena, precis som ni gör nu i en predikan, en liten stund? Hör vi löftena, läser vi om dem? Men tar vi nästa steg? Säger vi verkligen vårt amen till löfterna? Eller ser vi dem? Förstår vi att de är bra? De är för oss. Det är fint det här. Det är jättebra. Men ni vet hur det är när man gifter sig. Det är fantastiskt att se den man älskar och kanske förlova sig också. Liksom, ta de första trippande stegen. Men att säga sitt ja på riktigt, det vill säga sitt amen till den person jag vill leva med. Det är ett steg som förpliktar. Det är ett steg som säger, du är nu en del av mitt liv. Jag vill leva mitt liv också tillsammans med dig och till och med genom dig. Inte utplåna mig själv. Jag är fortfarande den jag är. Men jag vill att du och jag ska leva så tätt, så tydligt tillsammans, Så att det som vi tillsammans gör, det blir mycket större än om jag hade levt det själv. Att säga sitt amen till någon eller till någonting, det kan vara oerhört avgörande för oss. Löftena kunna i svika, nej de står evigt kvar, sjunger vi en annan sång. Kan ni den? Fantastisk sång. Men är det fina ord? Eller är det sant? Om löftena inte sviker, därför att Gud inte sviker, då måste det här vara en levnadsregel som är viktigare än mycket annat vi håller på med. Alltså en utgångspunkt för våra liv, där vi vet att om jag står i Kristus, där alla Guds löften har fått sitt ja, så finns det en helt annan utgångspunkt för mitt liv än om jag står utanför det. Eller hur? Alltså borde jag vakta på att jag själv står i löftena. Därför att de sviker inte. Gud sviker inte. Jag borde uppmuntra dig, min syster och bror, oftare. Och med Guds löften om att han är med dig. Därför att Guds löften sviker inte. Det är verkligen något att öva sig i. Jag kommer tillbaka till det mot slutet. När Salomo inviger templet, när han har fått fullfölja, David får en vision. Pappa David, kungen David, herdepojken David. Om en vision att bygga ett hus åt Herren. Den visionen ärver Salomo, sonen. Gud säger, David, du ska inte bygga det färdigt, det kommer Salomo få göra. Okej, säger David. That's fine with me. Det är okej för mig. Bara jag vet att det blir så. Och Gud lovar. Och Salomo får se det ske. Och när Salomo håller invigningsfest och när han ber till himmelens Gud, så ber han följande. Du har hållit vad du lovade din tjänare, min far David. Vad du lovade med din mun fullbordade du med din hand. Så som nu har skett. Vad du lovade med din mun fullbordade du med din hand. Hur vet vi att Gud är trofast? Hur vet vi att Gud står vid sitt ord? Att det inte bara är en fras. Att det inte bara är en trosats du och jag har lärt oss. Jo, om vi tittar i Guds ord så ser vi hur Gud står vid sitt ord. Hur han fullföljer sina planer. Hur de profetier som är sagda, de fullföljer han. Vi ser det i våra egna liv, eller hur? Det Gud har lovat att göra för dig och mig, det kommer han att fullborda. Det kan hända att ibland ser ut som, vilket jag måste säga att det gör, som att han dröjer på steget. Petrus såg det också. Kommer ni ihåg vad Petrus skriver i sitt andra brev? Då skriver han så här, i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar, hur blir det med löftet om hans ankomst? Allting ser ut precis som det har gjort i alla tider sedan skapelsens början, säger de. Men då konstaterar Petrus bara några versar senare. Det är inte som det ser ut. Han kanske dröjer, men då gör han det för att vi ska få tid att omvända oss. Det vill säga, om Gud dröjer på steget. Om du och jag tycker att Gud inte svarar på de löften som han har gett oss. Så är det av en anledning. Och det är inte för att göra oss dåliga till mods. Utan det är för att han vet att det är bäst för oss. Det är för att han vet att du och jag behöver förtrösta på honom och hålla fast. Och vi behöver vänta in den tid när han kommer att fullborda sina löften. Och det här är ju svårt för oss, eller hur? Minstone har jag svårt för det. Tycker det är nog svårt att vänta till julafton och få öppna min julklapp, fast jag vet när dagen är och när den kommer och vilken tidpunkt det är och alltihopa. Efter Kalianka och före det och efter det. Och det är nog svårt att vänta tills dess. Framförallt när jag var barn. Ändå visste jag exakt, det är 8 timmar kvar till julklappsöppningen. Nu är det 7,5 timmar kvar. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka, men vi vet att han kommer att göra det. Och för dig och mig är kallelsen att hålla fast vid det som vi har hört att han har sagt. Därför att han står vid sitt ord. Han, det han har sagt med sin mun kommer han att fullborda med sin hand. Så är Gud. Så är han i ditt liv, så är han i mitt liv, så är han för oss tillsammans. Och som Guds församling har vi en stor förmån, vänner. Och det är att vi tillsammans kan lära oss att stå fast vid Guds löften. När jag inte orkar så orkar du. När du inte orkar så orkar jag. När du ser att jag tappar modet, då är det din plikt egentligen. Att komma fram till mig, stöta mig senare och säga, herre du, kommer du ihåg vad Gud har sagt? Det är så det borde vara. Och när jag läser Guds ord så ser jag precis det ske. Löftena finns där om att Gud ska ta hand om oss. Det första och största löftet är att Messias kom. Det måste vara grunden för oss. Sen kommer de löften Jesus har sagt och gett oss, eller hur? Till exempel, det första löftet. Jag är med alla dagar till tidens slut. Wow! Vem behöver frukta då? Upp med en hand om vi behöver frukta. För om du hör upp din hand nu, då måste vi talas vid ordentligt. Sen fruktar vi i alla fall. Det gör vi. Men vi behöver inte frukta. Därför att vi har ett löfte om att han är med oss alla dagar. Är du med? Han har lovat fler saker. Han har lovat oss förlåtelse för våra synder. Första Johannes brev 1:9, lyssna. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Varför släpa omkring på massa synd och bördor i onödan? Han har ju lovat att förlåta oss. Halleluja! Vilket löfte! Det är mer som han har lovat oss. Hör nu vilka julklappar vi får. Nummer 3. Han har lovat oss att ge oss den helige ande om vi ber honom om det. Wow! Jag behöver alltså bara be en bön om mer av helig ande i mitt liv. Så har han lovat att ge mig det. Dig också, om du inte visste det. Det är löften som håller att lita på. Han har gett oss ännu fler löften. Han har lovat oss evigt liv. Lyssna. Så här står det i 1 Johannes brev kapitel 2. Och detta är vad han själv lovade oss. Det eviga livet. Det eviga livet. Varför fruktar vi så fruktansvärt mycket? Varför är vi så rädda för både det ena och det andra? När vi vet att han har lovat oss evigt liv. Det är klart att vi inte ska vara dumdristiga. Vi ska inte bara gå på adrenalinkickar hela tiden. Därför att det kan sluta illa. Och vi kan förlora vårt liv i förtid. Men varför springer vi omkring och är rädda för döden? Varför är vi rädda för än det ena och än det andra? Om han har lovat oss evigt liv. Tillsammans med honom dessutom. Inte bara en evig existens. Som jag såg på tv om häromdagen. Att i framtiden kanske vi kan få evigt liv i cyberspace. Wow, vem vill vara med? Totalt uppkopplad, ständigt och jämnt. Ingen kropp, men jag finns på nätet. Det vill inte jag vara med om. Då dör jag hellre i förtid. Bara jag vet att det eviga liv som han har lovat oss blir mitt också. Och ditt och vårt. De löftena får vi leva i. Han har lovat att komma tillbaka som jag nämnt alldeles nyss också. Och det är här jag tror till sist att vi behöver träna på minst 2 saker. Skulle vi kunna lova varandra de löfterna i alla fall i år? Vi tränar på de här 2 övningarna. Det första är att göra det som Jonathan gjorde för kung David innan han blev kung. När Saul hotade Davids liv och David misströstade, då står det att Jonathan, jag ska citera direkt, då står det så här, men Sauls son Jonathan, lyssna nu, sökte upp David i Horsa och styrkte honom med löften om Guds beskydd. När styrkte vi senast varandra om löften om Guds beskydd? När senast tog du tag i någon i den här gemenskapen eller någon annan gemenskap och sa till honom eller henne, vet du, Gud går alltid med oss och han är med dig också. Glöm inte det, jag ber för dig. Tänk om vi kunde göra det oftare. Tänk om vi kunde göra som Jonathan och söka upp varandra. Och idag kan vi söka upp varandra på massor med möjliga olika sätt. Det är Facebook, det är Twitter och det är Insta och det är telefonen. Och det allra bästa, vet ni vad det är? Nu ska ni få en nyhet. Det är att gå till någon, ta dem i handen, ge dem en kram och säga, vet du, Gud går med dig, han ser dig, han finns hos dig. Tänk om det här är en kallelse till oss i vår tid. Vi behöver bli bättre på att styrka varandra i löftena som Gud har gett oss. Vi borde ju ropa amen. Eller hur? Och det andra som jag vill skicka med oss och som jag tror är så viktigt, det är det som står i psalm 119, vers 148. När natten bryter in vakar jag och begrundar dina löften. När natten bryter in vakar jag och begrundar dina löften. Hur begrundar vi Guds löften? Hur gör man det? Maria tror jag kan lära oss en del. Jesu mor Maria. Det stod att hon tog allt det som herdarna berättade för henne och som hon hörde. Det tog hon allt det till sig och begrundade det i sitt hjärta. Jag tror att begrunda är mycket djupare än att tänka på. Begrunda är mycket djupare än att ta fram telefonen och kunna googla fram ett löfte. Och säga, Matteus 28:20. Jag är med alla dagar till Jesus. Ja, så var det. Precis. Det kan vara bra att påminna sig om. Men att begrunda någonting, det är att införliva det i mitt liv. Det är att leva utifrån det. Det är att tolka det genom hela mitt livsspektra. Så att det blir en del av mitt liv. Så att jag den dagen när jag möter honom och får se honom, så förstår jag att det jag har levt igenom var hans löften. Och nu får jag se det fullt ut när han kommer tillbaka. Att begrunda någonting är mycket mer än att bara tänka på det tillfälligt. Att begrunda något är att leva genom det. Att det får bli en del av mitt liv. Tänk om vi kunde göra det med Guds löften. Tänk om vi kunde begrunda Guds löften. Så att vi levde genom dem, av dem, i dem. Då tror jag att mycket av det som kanske idag blir bekymmer för oss skulle bli mycket mindre bekymmersamt. Därför att vi hade Guds löften att leva av och genom. Till sist säger Petrus i sitt andra brev så här. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Hörde ni? Han har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni tack vare dem ska få del av gudomlig natur. Alltså vi får del av det som Gud är när vi förstår att stå fasta i hans löften. Så den här predikan är egentligen bara en uppmuntran till oss var och en. Håll fast vid det Gud säger. Stå kvar i det han har sagt i ditt liv. Inse att Gud vill och vet det bästa för oss. Och det han säger, det kommer han att fullborda. Han håller att lita på. Han är trofast. Och när det ser som mörkast ut, håll fast ännu hårdare. För han kommer att stå vid sitt ord. Så begrunda Guds löften. Lev i Guds löften. Stå framför allt fast i relationen med Jesus. För han är Guds löfte nummer ett. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för den här söndagen. Tack för ditt ord. Som uppmuntrar, som utmanar oss också, Herre. Jesus, vi ber dig att vi skulle få verkligen begrunda dina löften. Hjälp oss att göra det. Hjälp oss att stå fast i ditt ord, Herre. Förlåt oss de gånger vi bara liksom hör, vi gör inte. Förlåt oss de gånger vi lyssnar till orden som kommer ur din mun, men vi ser inte när din hand fullbordar det. Förlåt oss själva när vi ger stora och vida löften, men som inte håller. Jesus, jag ber dig om din helige ande som du har lovat oss. Jag ber dig att du ska fylla oss så mycket med din helige ande, din egen närvaro. Så att det du har lovat får gälla oss. Så att vi kan ge mer av dig till andra. Så att när vi säger någonting så kan vi också stå vid vårt ord. Därför att du har fyllt oss med löftets ande. Kom i din helige ande i slutet av den här gudstjänsten. Kom till oss, uppmuntra oss, stärk oss, Herre. För oss nära ditt hjärta. Jag ber i Jesu namn.